Podplay.
Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Ja, hej och välkommen till det här avsnittet som blir något annorlunda. Vi har ju efterfrågat tips och frågor från er lyssnare. Och återkommande frågor från er, det är hur jobbar vi egentligen? Hur går det till när vi får ett uppdrag och hur utför vi det? Och också vilka rättigheter har man som misstänkt egentligen?
Och många också frågat hur länge får du sitta anhållen? Hur länge får du sitta häktad? Vad är egentligen en häktning? Allt det här kommer vi besvara i detta avsnitt.
Okej, Martin, du sitter och käkar middag med din sambo på kvällen en lördag och så ringer telefonen. Berätta.
Ja, då brukar det vara från ett dolt nummer eller från ett nummer från domstolen. Men i det här fallet som vi tänkte ha som ett litet fiktivt fall så ringer en domstolssekreterare från Örebro jourdomstol. För just på helgen så är det speciella domstolar som sköter just ärenden som kommer in. För att det är inte stängt utan man måste hålla förhör även på helger så att folk inte sitter frihetsberövade onödigt länge.
Ja, precis. Nej, förr i tiden så kunde det vara så att man fick vänta helt enkelt. Var det helg så var det helg. Men sen på grund av olika internationella konventioner och så vidare och mänskliga rättigheter så var Sverige tvungen att införa jourdomstolar. Vilket helt enkelt innebär en särskild domare som jobbar på helgen för att se till att de som blir anhållna av åklagaren till exempel får en försvarsadvokat och också får sin sak prövad om man ska sitta frihetsberövad eller inte.
Och få spela lite grann som scouterna, alltid redo. Och vi måste alltid vara beredda på att kan droppa in ett förhållande eller att ringa ett samtal. Och i och med att vi varit med ett tag så kan det hända ganska ofta för oss. Vilket gör att många helger så måste vi jobba. Och numera har man också infört en kvällsjour, vilket kanske inte är jätteroligt för oss advokater, men innebär att vi inte bara måste jobba på dagar, vi måste inte bara jobba på helger, vi måste även jobba på kvällar.
Ja, precis, bara häromdagen så ringde det klockan 23.45 på natten en domare som undrade om jag kunde låta mig ett uppdrag, vilket jag naturligtvis gjorde, vilket i sin tur innebar ett förhör från klockan 2 på natten till klockan 3. Min fru var inte så glad morgonen efter, kan jag säga.
Så att det är ett tufft liv som advokat, även om det är mycket roligt också. Men just i det här fallet så är det en helg och vi får ett samtal och då ringer domstolssekreteraren och frågar, kan ni återgöra uppdraget? Och då frågar de ju dels för att vi måste kontrollera om vi vill ha det uppdraget, om det är ett uppdrag vi vill jobba med. Om det är så att vi kan den här aktuella helgen. Och om det är så att säga att det är ingen intressekonflikt, det vill säga vi måste kontrollera att andra sidan inte är en gammal klient eller något liknande.
Ja, precis. För första så är det ju så att vi har rätt att säga nej. Vi behöver inte ens motivera oss. Om vi inte har lust, då säger vi nej. Det är inte svårare än så. Och när det gäller intressekonflikter så är det ju så att vi får inte hamna i en situation där vi till exempel samtidigt hjälper målsäganden, alltså brottsoffret i fallet. Det är ganska självklart att vi kan inte sitta på två stolar samtidigt. Och det måste vi kontrollera inledningsvis.
Och det gäller även andra på byrån. Så det kan inte vara så att Kristoffer är målsägande beträde och försvarar brottsoffret och samtidigt samma rättegång så är jag då försvarare. Och försvara den personen som kanske är anklagad för misshandel eller rån eller något liknande.
Nej, vi får nöja oss med att battla här inne i poddstudion och inte in i rättssalen.
Kanske därför vi ofta inte är överens för att vi måste ha kampen någonstans. Men i det här fallet så ringer det och i det här fallet tackar vi ja. Vi känner att vi vill arbeta den här helgen och vi vill åka på Örebro. Det kanske är en gammal klient som vi tycker att där vill vi ta och där vill vi hjälpa till med. Eller så är det helt enkelt så att vi brukar tacka ja, både du och jag, när det ringer. Vi ställer upp för våra klienter oavsett om det är en tidigare okänd klient eller en gammal stammis som det heter. Mm. Och vad brukar det vara? Varför brukar folk begära det, Kristoffer? Är det bara på grund av den här podden som folk begär det? Eller varför begär folk det egentligen?
Nej, jag tror att för mig är det jätteviktigt med personliga relationer. Många av mina klienter som jag har företrätt länge, de vet att de får ett skickligt försvar om de begär mig. De vet att jag bryr mig. Det är det handlar om. Jag ger inte upp. Jag kämpar till slutet och motsvarande gäller väl dig också, Martin.
Precis, så det är bara gamla klienter som du har?
Nej, naturligtvis inte. Utan även personer som har hört talas om mig, gamla klienter som kanske har rekommenderat mig. Eller så har man hört talas om mig på något annat sätt. Mm.
Så det kan vara lite olika typer av sätt man får in uppdraget helt enkelt. Och ibland, men det händer inte på jouren, så får man även tilldelat uppdrag av domstolen. När det är personer som, när de hamnar i ett polisför, får frågan, vill ha en advokat? Och så svarar man, ja det vill jag. Och då säger de, har du något namn på en advokat? Och ofta har folk inte det. Det gör att de känner ingen advokat, de kan inget namn, eller så är de lite rädda för att begära någon. De kanske har hört vår podd men inte vågar begära oss, som tänker att ja, men inte skulle de vilja åka till Malmö eller Sundsvall, vilket vi naturligtvis skulle göra. Men i det fallet sen, då godtar jag den som domstolen förordnar. Och då blir det lite grann ett lotteri, då kan man få vem som helst. Och ibland är det du eller jag som är på den lottosedeln, om man säger så. Och då ringer domstolen till oss.
Och då har man haft tur.
Precis.
Okej, okay, så att man accepterar uppdraget, åker till polisstationen i Örebro. Och då på vägen dit så ringer man ett samtal först, va, till åklagaren, eller hur?
Precis, jag brukar i och för sig mejla, även om det ibland på helgen är svårt att få tag på åklagaren. De brukar inte vara så sugna på att prata på helgen, utan vill väl ganska ha det lite lugnare. Men efter lite jagande och lite kamp så begär man det som heter grunderna för anhållandet.
Och det är en av de här rättigheterna som man har rätt till. Och det handlar helt enkelt om att man har rätt att veta, vad är det grovt sett, vad är det grovt sett som gör att man sitter där man sitter?
Vilken bevisning har ni helt enkelt som gjort att jag sitter där jag sitter? Och det är en ganska ny grej som man får ett litet övertag när man blir anhållen. Det vill säga man får mer information än vanligt. Då kan man säga att jo, men det är 3 stycken vittnen som sett honom. Eller 3 stycken vittnen som sett någon med ett liknande signalement. Men något annat har vi inte. Men det roliga är just när man åker ut på landsbygden så får man ofta frågan, va? Grunder för anhållande, vad är det för någonting? Vilket då är ett tecken på att många lokala advokater inte har som vana att begära den kanske absolut viktigaste saken av allt, just grunderna för anhållande.
För så är det ju naturligtvis när man ska ge sin klient råd kring hur de ska agera och vad de bör tänka på. Då är ju naturligtvis information A och O. Så att begära in den här informationen från åklagaren på väg till förhöret, det är jätteviktigt. Och i det här fallet då som vi pratar om så gäller det ett rån. Och då får vi reda på att skälet till att personen sitter där, det är att ett vittne ska ha lämnat uppgifter som pekar på att det är vår klient som är gärningsmannen. Och det är därför han sitter anhållen.
Och då brukar man fiska lite, ja, men vad har egentligen vittnet sagt och vad har vittnet sett? Har han sett pekat ut med gärningsmannen i någon känsla tidigare? Och ibland kan man fiska ut lite mer information och i det här fallet säger nej, det är bara det att det var en person med röd jacka och svarta byxor. Och din klient greps precis i närheten med just röd jacka och svarta byxor.
Mm.
Så att då har vi det och då vet vi det när vi kommer dit.
Ja. Kommer man dit och så blir det en viss diskussion om man har ett förordnande, det vill säga ett papper från domstolen som säger att jag är faktiskt utsedd till den här personens försvarsadvokat. För har man inte ett sånt, ja, då kommer man i princip inte in i arresten.
Och det är för att skydda att inte en kompis åker dit och fritar eller lämnar information eller vad
som helst. Precis, någon kompis drar på sig en kostym och säger ja, jag är hans advokat, jag måste komma in här och prata lite grann med honom.
Och då är man inte så godtroende att de bara köper det och släpper in en, utan nej, det krävs i kontroll.
Exakt. Så att vi visar upp det här förordnandet och sen kliver vi in i arresten. Ibland så köper man lite snus eller cigaretter innan, för att man vet ju att när någon sitter där inne och eventuellt snusar och röker, då blir de väldigt ängsliga, ännu mer nervösa och ängsliga än vad de kanske behöver vara. Och då kan det vara bra att lugna nerverna lite med lite snus.
Vad är egentligen arrest? Och var ligger det?
Mm. Arrester, det är helt enkelt där man håller personer som är anhållna eller gripna eller för den delen omhändertagna av någon anledning. Till exempel omhändertagna för att de har supit för mycket och raglat omkring på stan. Då kan man bli omhändertagen enligt lagen om berusade personer, LOB som det kallas, att man blir lobbad. Så att det är helt enkelt ett tillfällig förvaringsplats för misstänkta och för andra. Och de här är oftast i anslutning till polisstationer. Väldigt spartanskt inredda. Jag brukar alltid säga att det här är absoluta botten, alltså när man befinner sig in i arresten. Ingen men, trevlig plats överhuvudtaget.
Om du kan sluta ögonen, blunda och tänka en arrest och bara beskriva lite kort, hur ser det ut när du kommer in och vem möter dig och vad händer?
Mm. Först kommer du in och det är massa obehagliga lukter, kan man säga. Det luktar spya blandat med klor för att rengöra det här. Neonljus, hårda träbänkar som man får sitta på och en allmänt oskön stämning. Man blir oftast införd av poliser som kanske är aggressiva och glada, skadeglada över att de har haft någon som de bedömer vara skyldig. Det är oftast mycket oljud, personer som tänder av, som är berusade, som, eller som har ångest över situationen, som bankar på dörrarna. Det är svårt att få ro där inne. Ingen trevlig plats att befinna sig på. Och hur går det till då när vi träffar vår klient för första gången? Vad gör vi? Vad säger vi?
Just i det här fallet så är det en person som vi inte känner sin innan. Han hälsar på ett, man presenterar sig, man förklarar vem man är, och ibland så berättar de att hur de fått ens namn. Ja, men min kompis försvarade dig och han sa att du var jätteduktig. Eller jag lyssnade på podden eller vad som helst. Och sen så berättar han lite grann om sig själv. Man pratar lite om allt möjligt bara för att få en liten lugnare stämning. Och sen så berättar man själv vad han är misstänkt för, om man inte redan vet det, vilket de oftast vet lite grann för att polisen har informerat dem om det.
Vi informerar om att vi har tystnadsplikt, vilket innebär att allt som klienten säger till oss måste vi hålla för oss själva. Vi har en absolut tystnadsplikt, vilket innebär att vi får inte säga någonting om det de har sagt till oss, till någon annan.
Och sen så fortsätter man berätta, och sen berättar klienten. Oerhört olika vad folk berättar, och det kan naturligtvis vi inte avsluta på grund av att vi avslöjar för att vi har tystnadsplikt. Men i det här fiktiva fallet så är det som det många gånger är. Va? Är jag misstänkt? Jag har inte gjort någonting. De bara grep mig när jag gick på stan. Så förklarar man att man alltid är gripen är för att ditt signalement, det vill säga de så som vittnen har beskrivit den här personen som de såg springa ut från banken eller från den här butiken, den som blev rånad, stämmer överens på dina kläder. Det var ganska udda kläder, så de tyckte att det räckte.
Och då kanske klienten, tack vare att vi har inhämtat den informationen, säger, är det därför? Precis 5 minuter innan polisen tog mig så såg jag en person som sprang iväg med just en sån jacka och ett sånt par byxor.
Och då är han redo inför föret. Han vet vad polisen är ute efter. Han vet varför han sitter där felaktigt. Och just för att vi har begärt in den informationen, som är en ganska enkel åtgärd, men som de absolut flesta advokater inte gör, och som många advokater inte ens vet om att det finns, vilket kanske låter lite konstigt, men så är det faktiskt.
Och det gör då att vi naturligtvis i det läget förklarar för klienten vilka rättigheter han har i samband med det här förhöret, och det innebär helt enkelt att han har ingen skyldighet i det här läget att besvara polisens frågor. Han har rätt att vara tyst, han har rätt att inte medverka överhuvudtaget, han har rätt att till exempel inte lämna koden till sin mobil om det är så att polisen önskar titta i den. Men i ett sånt här fall, givet att klienten säger att han är helt oskyldig och dessutom har en uppenbar då alternativ gärningsman att föra in i det här målet, så förklarar vi naturligtvis att då kan det vara klokt att lämna den berättelsen.
Och ibland kan det vara så att samma situation kan inträffa, men han vet vem den här personen är, och då kanske jag vill vara tyst, jag vill inte säga någonting, för att om jag skulle berätta vad jag har sett, då vet jag vad som skulle hända med mig, det blir skjuten i knäna eller något liknande, beroende på vem det är och vilken person det är, så att säga, man ser.
Så det kan vara så att man väljer att utnyttja sin rätt och vara tyst, inte för att man är skyldig, utan för att man inte vill lämna en beskrivning som innebär att någon annan döms, och på det sättet så drabbas man själv av repressalier eller liknande.
Och det är en av de vanligaste anledningarna till att man väljer att vara tyst, vilket kanske åklagare och domstol har svårt att förstå. Men det finns en kultur, en uppfattning i vissa delar av samhället där man pratar inte om andra personer, punkt. Då är det nästan bättre att vara tyst och riskera att bli dömd själv. Vilket kan låta jättekonstigt för dig och mig, Kristoffer. Men så är det.
Och i det här fiktiva fallet då, så väljer vår klient, just av det skälet som du beskriver, att vara tyst. Och det gör att den här alternativa gärningsmannen som han har sett, får aldrig polisen till sig. Utan när polisen kommer in så informerar de klienten om misstankarna. Och sen informerar vi polisen om att vi har informerat vår klient om sina rättigheter, och han kommer utnyttja sin rätt och inte uttala sig. Och då säger polisen att vi kommer ställa våra frågor ändå, vilket de gör. Men på varje svar så svarar vår klient inga kommentarer.
Och hur känns det då, Kristoffer, när du vet att här finns det ju en bra förklaring, men han väljer ändå att använda sin rätt att vara tyst? Hur känns det liksom, känner du inte att du vill skrika till polisen, men han är oskyldig?
Naturligtvis är det så. Det är ju oerhört frustrerande när en klient anger ett sånt skäl till varför de inte vill uttala sig. För att då känner man ju verkligen to the bone att här sitter någon som sitter här felaktigt, helt enkelt. Men vi kan inte i det här läget se till så att polisen förstår det, eftersom det skulle gå emot vår klients instruktioner.
Och där man får inte främja orätt som advokat. Gör du inte det genom att inte skrika till polisen? Sluta, han är oskyldig.
Nej, det funkar inte på det sättet. Vår tystnadsplikt är återigen absolut. Och säger klienten att du får inte säga det här till polisen eller någon annan, då har jag en skyldighet att följa det, annars begår jag ett brott mot god advokatsed.
Men okej, efter det så ringer polisen till åklagaren och säger att han stämmer överens på sin elementet och han har valt att inte uttala sig. Och då i många lägen så tänker åklagaren, ja, jag har valt fall material och går på en häktning. Och vad innebär det, Kristoffer?
Ja, så uttrycker de sig ofta åklagaren, vi ska gå på häktning. Vilket i praktiken betyder alltså att åklagaren kommer skriva en häktningsframställan, ett dokument som de lämnar in till domstolen, där de säger till domstolen, den här personen, han menar jag är misstänkt på antingen skälig misstanke eller sannolika skäl som vi ska förklara strax. Och jag vill att att domstolen ska besluta att han ska sitta häktad. För åklagaren har makten över den misstänkte ungefär hur länge?
Han kan hålla en person anhållen det tredje dygnet efter anhållandet klockan 12 måste han skicka in det här pappret. Sen är det upp till domstolen att skyndsamt hålla en häktesförhandling, som det så fint heter. Det vill säga, man ska enligt huvudregeln då hålla det samma dag. Men ibland kan det bli att man håller dagen efter.
Mm.
Och i det här fallet kan vi leka med tanken att åklagaren dagen efter skickar in häktesframställan och det dagen efter ringer till tingsrätten till dig på söndagen. Ja, men Kristoffer, nu har vi fått in en häktesframställan från åklagaren och vi vill boka ut en häktesförhandling. Kan du klockan 2 i Örebro?
Mm. Och då säger jag ja, det kan jag. Och så inställer jag mig i Örebro och dessförinnan då så har jag fått ytterligare underlag från åklagaren, en så kallad häktningspromemoria. Och i den här promemorian, alltså en samling papper, så finns det underlaget för åklagarens påstående om att det föreligger sannolika skäl. Och ska vi ta det bara mycket kort, sannolika skäl, skälig misstanke, vad är skillnaden?
Det är helt enkelt olika misstankegrader. Skälig misstanke är en lägre misstankegrad och sannolika skäl är en högre misstankegrad. Lite grann av en lekmord. Men vad är skillnaden? Vad spelar en roll om man är anhållen på skälig misstanke och sannolika skäl?
Är man misstänkt på den lägre misstankegraden skälig misstanke så kan domstolen bara häkta en på en vecka. Men är det så att det är sannolika skäl så kan man sitta obefintlig tid i princip. Och det absolut vanligaste att man blir häktad på är sannolika skäl. Och viktigt att poängtera, man kan inte sätta likhetstecken mellan sannolika skäl, det vill säga förutsättningar för att bli häktad och ställt utom rimligt tvivel, som är ju det som krävs för att man ska bli dömd sen i en kommande rättegång.
Precis.
Så vi får den här häktningspromemorian och vi börjar ju genast leta då efter spår efter den här alternativa gärningsmannen som den misstänkte i Enrum har berättat för oss. Problemet är ju då att det inte finns något sådant i den här häktningspromemorian, utan det finns uppgifter om en målsägande utsaga där den målsäganden har beskrivit det rånet som han blivit utsatt för och att gärningspersonen hade en röd jacka och en rånarluva. Och dessutom så finns det ett vittne som har sett en person i området då med en röd jacka springa därifrån. En person. Och sen så finns det också en promemoria från en polis som säger att de har sett vår huvudman då bete sig underligt och att han hade en röd jacka på sig. Dock ingen rånarluva, men den tänker man sig från åklagarsidan att han har gjort sig av med på något sätt.
Och då blir det ju häktesförhandling, och var är man då i en häktesförhandling? Är det också i arresten eller är det på en tingsrätt?
Det beror lite grann på. Är det på helgen som i det här fallet så kan det vara på det sättet att man är med från arresten via videolänk som det kallas, vilket innebär att man sätter sig i ett rum och sen är vi med på en video helt enkelt på länk. Videolänk är ungefär lite som man... Som när man pratar på Skype eller någonting eller WhatsApp på video. Så att domstolen ser oss, men de sitter i domstolen. Åklagaren sitter på sitt tjänsterum och också är med på video. Så lite high-tech kan man säga.
Mm.
Men är det så att det är på vardag, då åker man in till domstolen och är med live.
Och så blir det lite grann som en minirättegång. Lite mer informellt, men bara en domare och inga nämndemän. Och sen börjar det med att åklagaren presenterar den här häktespromemorian och kanske även berättar om lite andra saker utanför.
Mm.
ibland är det till ens fördel, ibland är det till ens nackdel. Mm. Så det gäller att lyssna som försvarare och se om man kan plocka upp någonting. Mm. Ibland kan det just vara den berättelsen som ens egna klient berättar, men det kan finnas andra svagheter också.
Mm.
Här kan det vara att man pekar på att, jo, bara att signalementen röd jacka och mörka byxor, det räcker ju inte för att, inte ens för en häktning, även om det är ett lågt ställt krav. Men dessutom så skulle det ju kunna vara så, kan man då för in att det kan vara andra personer som har varit runt om med en röd jacka och så vidare.
Det vill säga, vi för fram det alternativ som vi vet är det sanna utifrån att vår klient har berättat om den här alternativa personen, även om vi inte får säga att vår klient egentligen har sagt det till oss. Det är väl det som är skillnaden. Så vi för fram den alternativa hypotesen till åklagarens påstående utan att röja att de uppgifterna kommer från vår klient.
Och sen pekar man på olika svagheter. Det kan till exempel vara att ena vittnet beskrev inte alls den rödjacka som man fick reda på tidigt, utan det var en vinrödjacka. Och han beskrev dessutom att den här gärningsmannen var 1,90 lång när vår klient var 1,75 lång. Mm. Så kan det vara den typen av saker man pekar på. Så att här
man kan peka på, som sagt, att någon rånarluva inte har påträffats på vår klient, att någon kniv som målsägaren påstod att han ska bli hotad med inte påträffades på vår klient, och heller inget stöldgods påträffades på vår klient, för målsägaren har ju beskrivit att han blev av med sin plånbok bland annat. Och då säger åklagaren som motargument, ja, men det kan han ha gjort sig av med i något läge när han såg polisen eller liknande, och bara för att vi inte har hittat det så betyder inte det att det inte är sannolika skäl.
Och tvärtom så använder ofta åklagare som chef att han ska häktas, och just därför måste vi häkta honom, så att han inte ska kunna gå till den här soptunnan och slänga den, utan vi måste gå igenom och spärra av området kanske och gå igenom alla soptunnor och alla skrymslen för att se om vi kan få tag på den här rånarluvan. Så de använder ibland sig själv för att man ska bli häktad. Och sen kan det också vara att åklagaren slänger in någonting i det här läget, som att, och så dessutom är klienten en liten ny uppgift från polisen, där när han skulle bli gripen så sprang han från polisen, vilket också talar för att han var skyldig.
Mm. Och det här gör då att domstolen, de bestämmer att nej, han kanske inte kommer dömas på det här materialet, men i vart fall så är det sannolika skäl. Så vi häktar personen. Och har vi fel så finns det en möjlighet att begära skadestånd sen från staten för att man satt felaktigt dömd. Och då är det justitiekanslern som tillerkänner sån ersättning, och det brukar ligga lite grann på vad misstanken gäller och hur gammal man är, på 1 000-1 500 kronor per dygn ungefär.
Ingen jättebra ersättning, men ändå en viss kompensation.
Ja.
Plus om man tappar arbetsinkomst så får man ersättning för det också.
Ja. Så att klienten blir häktad, han förs till häktet och vi kommer att hälsa på honom i vart fall en gång i veckan, eller hur?
Precis, men vad är ett häkte? Är det inte samma sak som arrest, Kristoffer?
Nej, det är det inte. Häktet är betydligt bättre standard, även om det naturligtvis inte är något hotell, om man nu trodde det. Där får man bland annat då tv. Man får ett eget rum med bättre standard än i arresten. Man får möjlighet att träna, man får möjlighet att en timme varje dygn gå ut och ta luft. Man får lagad mat. I arresten brukar det vara Findus matlådor som erbjuds på sin höjd. Knäckebröd också och vatten.
Så ingen tv, ingen radio.
Nej, så att bättre standard på häktet. Tanken är fortfarande att det ska vara en tillfällig förvaring. Det är inte som på fängelser, på anstalter. Men det är ändå bättre ägnat för en längre vistelse än i arresten.
Men det låter riktigt trevligt, nästan som en hotellvistelse, är det så?
Nej, det är ju naturligtvis inte trevligt. Ofta så har man restriktioner. Det vill säga man får inte ha kontakt med omvärlden förutom med oss. Så det är framförallt det att ens frihet blir begränsad. Det är det som tär på oss människor.
Och det är det som är jobbigt för de flesta människor, det är att oj, men jag ska ju börja jobba på måndag. Hur löser vi det? Min chef kommer ju bli jättearg om inte jag dyker upp.
Mm.
Och så kan man inte göra så mycket åt det. Då kan man i och för sig få hjälp av oss. Vi ringer till åklagaren och frågar, det är okej om vi meddelar chefen att han sitter häktad eller att han inte kan komma till jobbet. Ibland vill klienten inte säga att han sitter häktad. Men oavsett så är det ju jobbigt i vart fall, för att även om du har en bra förklaring eller även om en advokat ringer och säger att du inte kan komma, så blir chefen fortfarande fly förbannad.
Mm.
Och andra personer blir oroliga, kanske en mamma som man han inte kan telefonnumret utan till och vi hinner inte få fram med det till ett snabbt varsel, så hon har gått och varit orolig hela fredag kväll för han inte kom hem lördag och söndag och så vidare. Så att det är vissa saker som man kanske inte tänker på normalt sett, men som är de stora problemen.
Och så fortsätter utredningen i ärendet. Vår klient fortsätter att utnyttja sin rätt och inte uttala sig. Och polisen hittar stöldgodset och en kniv och en rånarluva i närheten av den plats som vår klient greps. Och då känner åklagaren att det här är klappat och klart. Även om det är på det sättet att det finns vissa avvikelser i signalementsuppgifterna, bland annat beträffande längden, så bedömer åklagaren att nu har jag liknande signalement, stöldgods, kniv och rånarluva i närheten som antagligen vår klient har droppat. Och det tycker jag räcker för ett åtal. Vi får förundersökningsprotokollet, det vill säga vi får hela polisens utredning före det att åklagaren väcker åtal. Och vad gör vi med den, Martin?
Vi tittar igenom den, granskar den tillsammans med klienten naturligtvis, men först brukar jag, i alla fall jag, titta på den noggrant själv och analysera vilka brister det finns. Och här har man en uppenbar brist. Här har åklagaren varit lite snabb. Man har valt att inte analysera fingeravtryck, DNA på de här sakerna som man hittat. Vilket innebär att utredningen inte är robust. Och ibland kan det vara väldigt bra att inte påpeka. Och ibland kan det vara bra att påpeka, lite olika. Men i det här läget så får man fråga klienten, vill att det här ska analyseras? Och det kan ju vara att om det är hans kompis eller någon han är rädd för det vidare, så kanske inte ens han vill att det ska analyseras. Men då är en icke-robust utredning någonting som faller tillbaka på åklagaren, vilket innebär att då måste åklagaren ha en ännu högre bevisning, ännu mer bevisning för att få honom dömd. Mm. Vad gör du med, Kristoffer?
Jo, det finns någonting som heter slasken, eller sidomaterial. Slasken är någonting som vi försvarar inte automatiskt får översända, men som kan ha väldigt stor betydelse. I slasken placerar polis sådant som de tycker är irrelevant för utredningen. Men allt för många gånger så har vi försvarare, du och jag, Martin, märkt att här placeras det saker som kanske inte är relevant för den hypotes som polis och åklagare driver, men som är högintressant för oss försvarare. För i den här slasken så hittar vi vad då?
Jo, i den här slasken, eller överskottsmaterialet som det heter, så hittar vi en notering. Och den här noteringen är ganska viktig för oss, men kanske inte lika viktig för polisen. Den borde i vart fall ha varit viktig för polisen. Men där hittar man en uppgift om att en polis har fått reda på eller hört från ett vittne att där är en person som också har setts innan i närheten med en röd jacka och mörka byxor. Och polisen har varit uppfattning att det är säkert samma person, men vi kanske hittar saker där att tidsmässigt så stämmer inte det här, utan vi kan till och med visa att det inte kan vara vår klient som är den här personen.
Mm. Och då noterar vi också att det finns ett telefonnummer till det här vittnet, och vad vi gör då, det är att vi ringer upp det här vittnet. Och så ställer vi frågor till vittnet, och det visar sig att de här svaren på de här frågorna leder till att det här måste vara den egentliga gärningsmannen. Och då skickar vi en begäran till åklagaren där vi säger att innan du fattar beslut i det här åtalet så vill vi att ni förhör det här vittnet. Och då har åklagaren i princip en skyldighet att lyda vår begäran, vilket åklagaren också gör. Och det här vittnet lämnar de uppgifter som de hade lämnat till oss i det här initiala samtalet.
Och då kan åklagaren lägga ihop 1+1 och se då att nej, men det här verkar ju vara som att det är en annan person med samma signalement. Och trots detta så säger åklagaren, nej, men det spelar ingen roll för min del. Jag tycker att stöldgods hittat i närheten, han sprang från platsen, han väljer att vara tyst, jag kommer ändå väcka åtal.
Och då lämnar åklagaren in sin stämningsansökan där det framgår vad åklagaren påstår att vår klient ska ha begått, nämligen rån, och dessutom bevisuppgiften i form av de här målsägande berättelsen. Som målsägaren kan ju inte peka ut vår huvudman av den enkla anledningen att gärningsmannen ska ha haft rånarluva på sig. Åklagaren åberopar också det här ursprungliga vittnet som ska komma och berätta om den här röda jackan som man såg på en person springa därifrån. Åklagaren åberopar också uppgifter från hundföraren då, som hittade det här stöldgodset och så vidare.
Och sen från den polisen som såg skulle gripa vår klient då.
Exakt.
Och jag hade sett att han sprang därifrån, vilket åklagaren tycker tyder på att han måste ju vara skyldig om han springer från platsen.
Exakt. Domstolen i sin tur, de får inte läsa förundersökningsmaterialet. De kan inte sitta på sitt rum och bara sitta och läsa och försöka bilda sin uppfattning om hur det ligger till i det här målet. Utan det enda de ska bedöma, domstolen alltså, det är vad som sägs muntligen på rättegången. Och det gör ju att vi måste ju på något sätt få in de här uppgifterna som vi har hittat i slasken för att på det sättet kunna åskådliggöra för domstolen att här finns det en alternativ gärningsman som åklagarsidan har struntat i, eftersom det går inte ihop med deras hypotes om att vår klient är skyldig.
Och vad gör du då?
Då skickar jag in ett dokument till domstolen där jag säger att jag åberopar det här vittnet. Jag vill att det kallas till rättegången på vår begäran, inte på åklagarens begäran. Vilket domstolen återigen har en skyldighet att lyda i princip. Så de gör så. De kallar det här vittnet till rättegången. Och innan rättegången så tar vi en ny diskussion med vår klient kring den här frågan om han inte verkligen ska lämna en berättelse här nu. Han behöver ju inte nämna några namn på den här alternativa gärningsmannen till exempel.
Och det verkar ju när vi läser förundersökningen som att även om man skulle säga sin berättelse men inte nämna några namn, så kommer det ändå inte kunna spåras till någon. För vi har ju läst allting i förundersökningsprotokollet, vi har läst allting i slasken, och det är så att säga riskfritt för honom att göra det. Det vill säga, han kommer inte bli så att säga peka ut någon eller åka dit efteråt eller få någon som hämnas på honom, för att ingen som kommer kunna pekas ut om han bara berättar sanningen.
Ja. Och då känner vår klient, okej, fine. Jag känner att jag kan berätta vad jag såg, nämligen den här andra personen som sprang förbi mig i röd jacka också. Och som antagligen var den personen då som hade, vad heter det, slängt det här stöldgodset och kniven och rånarluvan när han såg blåljusen i området. Så att när vi kommer till rättegången, då bestämmer sig min klient, eller vår klient, för att berätta sanningen.
Och hur går det till då med en rättegång? Vi har fått åtalet, vi har fått en kallelse på att vi ska komma dit en viss dag. Men hur kommer klienten dit och hur börjar rättegången? Hur går det till?
Ja, men klienten blir ju kallad då till, det skickas helt enkelt en kallelse till häktet, som i sin tur har en transportavdelning som ser till att klienten transporteras i tid, oftast, till rättegången. Och sen kommer vi in där. Återigen, domstolen har inte läst någonting i förväg, så att det börjar med att domaren kontrollerar närvaron och sen får åklagaren läsa upp vad åklagaren påstår har hänt. Det som helt enkelt kallas gärningsbeskrivningen, där åklagaren beskriver att målsägaren blivit utsatt för ett rån, och jag menar att det är den tilltalade som har utfört det. Och sen vänder sig ordföranden till oss, och vad säger vi då?
Ja, min klient förnekar brott. Så enkelt är det. Mm. Man behöver inte säga mer i det skedet. Men nej. Sen har åklagaren en sakframställan, som det heter. Och då gör vi också. Åklagaren kommer gå igenom all sin skriftliga bevisning. Han får inte berätta vad alla vittnena kommer säga. Han kan göra det lite övergripande, men man får inte gå in och läsa i de här förhören som varit. Och sen är det vår tur, och då presenterar vi kanske ett schema, en tidsschema som visar att det bör inte vara vår klient som har gjort det utifrån tidsschemat. Vi kan få också presentera någon längduppgift på vår klient, eftersom vi vet att det kommer komma ett vittne som kommer säga motsatsen. Och vi kommer också berätta att här finns en öppning för att det kanske är flera olika alternativ gärningsmän, men kanske framförallt en alternativ gärningsman som är klädd likadant. Och sen börjar rättegången, tänkte jag säga, på riktigt. Vad händer efter det?
Och då börjar det alltid med målsägande förhör. Och även målsäganden som själv är 1,70 lång har beskrivit en lång gärningsman, till skillnad från vår klient som faktiskt också är 1,70. Och då vill ju vi naturligtvis i förhöret med målsägaren få fram den här uppgiften. Åklagaren är inte intresserad av att veta någonting om det där. Så att vi ställer frågor till målsäganden om hur lång är du, målsäganden? Och han säger, ja, 1,70. Och hur lång upplevde du att gärningsmannen var? Minst 10-15 centimeter över mig. För att jag minns att han tittade ner på mig när han hotade mig med kniven.
Ja, men då kan ju vara tvärtom också, att det kan vara en åklagare som är väldigt objektiv, som vill ha fram sanningen, för det är egentligen så en åklagare ska agera. Det vill säga, man ska lyfta fram det som är bra för det misstänkta och det som är dåligt. Men då kan det ju vara så att den här målsägaren kanske är lite smart och har sett att den här personen som sitter mitt emot mig, han var ju inte så lång, han är ganska kort, men han sitter ju mitt emot mig, då måste han vara skyldig. Och frisera sin minnesbild lite grann och säga, jo, men den här personen som rånade, han var lika lång som mig. Och om det skulle hända, Kristoffer, vad skulle du gjort då? Det är din tur att ställa frågor.
Ja, men då är det ju lyckligtvis så att den här målsägaren, han har ju sagt annorlunda i polisförhör. Där har han beskrivit att gärningsmannen var betydligt längre, 10-15 centimeter. Så då kommer ju jag konfrontera honom med vad han har sagt tidigare. Och helt enkelt få in uppgifterna så att domstolen förstår att tidigare i det här målet under förundersökningen, då har han sagt att gärningsmannen var 1,85-1,90 lång, vilket ju inte alls överstämmer med vår klient. Och på det sättet så får domstolen reda på att här har målsägaren ändrat sina uppgifter, kanske för att han nu tror att den som sitter där mitt emot honom är den skyldiga, eftersom åklagare och polis kan ju inte göra fel. Så det måste vara jag som har sagt fel.
Och sen efter det, när vi är klara med det förhöret, då är det förhör med vår klient, och han börjar berätta sin berättelse, det vill säga sanningen. Han berättar dessutom att, jo, men det stämmer att jag sprang från polisen, men det var för att jag hade lite cannabis i min ficka. Och jag fick panik. Jag ville inte bli gripen och bli misstänkt och dömd för narkotikabrott. Jag har ett jobb. Och de har en nolltolerans på narkotika. Så att jag sprang allt jag kunde. Däremot visste jag inte att det hade varit något rån och jag har ingenting med det att göra. Jag har inte ens sett eller varit nära något stöldgods.
Däremot har jag sett en annan person som jag inte vill namnge på grund av min egen säkerhet springa förbi i rask takt som polisen uppenbarligen har missat, som faktiskt hade en röd jacka på sig och som antagligen är den alternativa gärningsmannen. Och då kommer åklagaren ifrågasätta: varför säger du det här först nu? Du, hade du varit oskyldig, då hade du sagt det här från första början. Och då svarar vår klient att men jag utnyttjade ju min rätt och inte uttalade mig. Jag hade ju den rätten. Men det säger åklagaren att det struntar jag fullständigt i att du har den rätten. Och då lägger han till också, vad då?
Jo, vår klient kommer ju med den sanna förklaringen varför han är tyst. Det vill säga att han inte kan eller vågar berätta, eller vågade berätta vem den riktiga gärningsmannen var, för han var rädd för repressalier. Han kanske till och med berättade att jo, men jag känner eller vet vem den här personen är, och det är en farlig person här i Örebro. Och jag vågar inte peka ut honom. Men nu vet jag efter jag läst förundersökningen och efter jag läst den här slasken som min advokat har begärt ut, att det finns inget, han är inte nämnd överhuvudtaget och det är helt riskfritt att peka ut eller berätta sanningen så länge jag inte säger hans namn. Då känner jag att då kommer jag kunna gå hem och inte bli mördad när jag lämnar tingsrätten.
Mm. Och sen fortsätter rättegången med de olika vittnesuppgifterna och så kommer vi till det vittnet som vi har åberopat som då vi får hålla förhör med, och då framkommer det förhållandevis tydligt att det är nog så att det finns en alternativ gärningsman, precis på det sättet som vår klient har berättat. Och då börjar man närma sig slutet på rättegången. Åklagaren som känner att nu har det gått prestige i det här ärendet. Jag kan ju inte backa nu.
För nu måste väl en åklagare vara objektiv, Kristoffer. Borde inte vara i det här läget när det ändå, enligt vår uppfattning som försvarare, är ganska uppenbart att vår klient är oskyldig. Borde inte åklagaren se samma sak och bara strunta och lägga ner åtalet?
Så borde det vara. Men allt som oftast så ser man att det inte blir på det sättet. Utan istället, precis som jag sa, så känner åklagaren att nu, det är ju jag som har drivit den här förundersökningen. Det är jag som har väckt åtal. Om jag i det här läget säger att det här håller inte, då tappar jag ansiktet. Då betyder det att jag har gjort fel. Så att åklagaren fortsätter att hävda i sten att vår klient ska dömas. Och sen är det vår tur att komma med vårt slutanförande, vår plädering.
Och då pekar vi på såklart massa saker. Naturligtvis dels och framför allt på att vår klient har berättat om en annan person och den har också ett vittne gjort, och det är ju ett jättestarkt stöd. Och dessutom så hade man ju kunnat få reda på sanningen här. Man hade ju kunnat analysera och titta efter DNA på rånarluvan. Då hade vi sett vem som hade burit den. Och nu har åklagaren inte gjort det. Det är en brist i robustheten, vilket ställer ännu högre krav på åklagaren.
Och dessutom så har målsäganden i polisförhör, även om man ändrar sig nu, polisförhör beskrivit en gärningsman som är betydligt längre än vår klient och som antagligen är den alternativa gärningsman som jag har pekat på hela tiden.
Precis. Och vad gör då domstolen? Är det slut där eller vad händer?
Ja, sen är rättegången avslutad och eftersom vår klient fortfarande sitter häktad så måste domstolen dra sig tillbaka och överlägga. Och det gör de i enrum, det vill säga ingen får höra vad de säger. Och så sitter domstolen och diskuterar fram och tillbaka. Och sen efter ungefär en timme så får vi komma tillbaka in i rättssalen.
Och då är väl klienten och både klienten och du supernervösa?
Ja, då är man ju naturligtvis orolig, även om man känner ändå efter att ha jobbat ett tag så känner man ändå att det här borde inte gå att fälla. Alltså. Det borde inte göra det. Och ganska ofta så har du din och min känsla, den brukar stämma. Mm. Och då fattar tingsrätten det beslutet att vår klient omedelbart ska försättas på fri fot.
Och han blir överlycklig och ofta sitter familj på åhörarläktaren. Han får krama om sin fru som han inte har fått prata med eller träffa på väldigt lång tid. Och han känner att han kan pusta ut att nu faktiskt rättvisan blev riktig. Han dömdes inte för ett brott han inte hade begått, trots att han använde sin rätt att vara tyst.
Mm. Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Jo, vi har dels lärt oss att bara för att du använder din rätt att vara tyst så innebär inte att du är en gangster eller att du är skyldig. Och vi har dessutom lärt oss hur länge du får sitta anhållen, hur det fungerar i din och min vardag, och att vi är som scouterna alltid redo.
Och dessutom, Martin, att det är oerhört viktigt att vi försvarare gör ett bra jobb. Att vi inte accepterar åklagarens hypoteser och teorier. Att vi helt enkelt lyssnar på klienten och försöker leta efter sådant som kan tala till klientens fördel och som i slutändan kan göra att de blir frikända.
Och i det här fallet var det helt avgörande att vi tittade i slasken och begärde ut slasken. Och hade man inte gjort det, vilket faktiskt hör till nästan vanligheten, så hade man faktiskt inte hittat det här vittnet. Och då hade det legat begravt på en plats där ingen någonsin hade sett det.
Och då kanske någon vår klient hade blivit felaktigt dömd.
Mycket möjligt, mycket möjligt.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Har ni tips eller förslag på rättsfall som ni vill att vi ska analysera eller andra ämnen som ni vill att vi ska ta upp, så mejla oss på skyldig@starepersson.se, alternativt skicka ett meddelande på Instagram. Vi heter Stare Persson.
Tack för idag.